lyssnar på Kommunikationspodden med Max Landegård och Caroline Thunved som presenteras av Sveriges kommunikatörer och produceras i samarbete med Resumé.
Varmt välkommen till Kommunikationspodden med mig, Max Landegård. Om du inte har hunnit börja prenumerera på Kommunikationspodden så tryck gärna på den där lilla följ- eller prenumerera-knappen så att du inte missar när vi tar fram det senaste och viktigaste med de hetaste personerna inom kommunikationsvärlden just nu. Hur ska man tänka som kommunikatör i det allt mer växande AI-landskapet? Är AI ett verktyg eller ett hot? Och hur kan det se ut om vi blickar in i framtiden? Vad kommer AI innebära för samhälle, arbetsmarknad och även kommunikatörens roll? Gästen idag är Andrea Louise Åkerman, kommunikationschef på Google, och jag som heter Max Landegård är programledare. Under tiden är också min parhäst, som du brukar höra i studion här, min egen Sancho Pancha, Caroline Thunved. Hon är bortrest på någonting, jag minns inte vad det var. Men jag kan ju faktiskt både knyta skorna och göra en pålsteg själv, så jag borde nog kunna klara av det här också. Varmt välkommen du som lyssnar. Nu bjuder vi in gästen. Andrea Louise Åkerman, varmt välkommen till Kommunikationspodden.
Tack Max, kul att vara här.
Jättekul att ha dig här. För de som precis har satt på det här avsnittet och inte vet så mycket om dig eller vad vi ska prata om, varför tycker du att man ska ägna tid åt att lyssna på det här, just det här avsnittet?
Ja, men idag så kommer vi ju prata en hel del om kanske det hetaste buzzwordet under förra året, men även nu, AI. Och jag jobbar ju på Google, som är ett ledande bolag inom just AI-utvecklingen, där det händer väldigt mycket spännande saker.
Jag tycker det var en ganska bra hisspitch. Innan vi glider in på temat för dagen och AI, så skulle jag vilja veta lite mer om dig. Vem är du och varför gör du det du gör?
Ja, men mitt namn är då Andrea Louise Åkerman och jag jobbar som kommunikationschef på Google i Sverige. Jag har varit på Google i snart 7 år, 4-7 år om 2 veckor, vilket är väldigt kul. Mm. Jag har jobbat med kommunikation och PR genom alla år. Före Google så jobbade jag en del på både stora och små byråer. Och jag tror jag alltid har dragits till att jobba i branschen, för jag gillar att jobba väldigt mycket med människor. Jag tycker att jobba med just kommunikation är en väldigt strategiskt arbete som jag trivs bra med. Det är snabbfotat, speciellt på ett bolag som Google där man ju jobbar väldigt brett. Jag gör det i vardagen över alla våra produkter och tjänster och områden, så ingen dag ser verkligen likadan ut som nästa.
Mm. Och varför gör du det du gör? Vad är det som har lockat till just att arbeta med kommunikation på det här sättet?
Jag tror att min grundinställning till livet i stort är att alltid fortsätta utvecklas och alltid utforska. Och teknik är ju ett otroligt intressant område som har och i allt större utsträckning har en transformerande effekt på samhället. Och jag vill vara en del av det. Och att jobba med just den kommunikativa biten är jätteviktig i att se till att alla är med på tåget och att alla förstår teknologins utmaningar och möjligheter och kan ta till sig av den.
Och vilka de här utmaningarna och möjligheterna utgör och på vilket sätt AI kan vara ett verktyg eller på vilket sätt det skulle kunna vara ett hot också för specifikt kommunikatörens roll. Det kommer vi att återkomma till. Men en sak som jag minns att du har berättat för mig, det var innan du började på Google, så hade du hade pluggat kommunikation, va? Eller vad var det? PR eller?
Precis, strategisk kommunikation vid Lunds universitet.
Just det, så var det. Kommer du från Lund från början?
Det gör jag.
Gör du?
Minsan.
Men var du i dialekten någonstans?
Ja, jag vet. Jag blev av med den någonstans längs vägen. Men jag bodde i Lund tills jag var 13 år gammal.
Okej. Okay.
Och sen så åkte jag även tillbaka dit och pluggade lite. Men jag har ju bott merparten av mitt liv i Stockholm, så jag tror att vid ung ålder där påverkades man nog tyvärr ganska mycket av dem runt omkring en.
Ja, men mamma och pappa kommer från Lund, eller?
Min pappa är faktiskt britt och min mamma är stockholmare, så det har ju också bidragit.
Ja, men då förstår jag. Mm. Okej. Okay. Ja, men för annars så var det ju väldigt väl adapterad dialekt. Men då förstår jag. Ja, men okej, okay. Du kommer från Lund. Mm. Där har du pluggat strategisk kommunikation. Mm. Och sen förstod jag det som att du började på ett par byråer, PR-byråer eller motsvarande. Och där kändes det liksom inte helt hundra från början.
Ja, eller snarare så här, när man är junior, efter att man praktiserat, allt man vill är ju att få en heltidsanställning. Och efter att jag gjort praktik så, jag var väldigt tacksam för det, fick jag något mamma-vikariat och efter det på någon annan byrå en projektanställning. Men hela tiden så levde det där hoppet om en heltidsanställning. Och jag tror att ibland att problematiken, det är klart att när man är mer junior att man får utföra mer juniora arbetsuppgifter. Men att ibland kunde kännas som tomma löften från vissa byråer om en anställning en dag. Men kanske också att det inte investerades i en på samma sätt. Vilket jag kan förstå, den personen kanske inte är här mer än ett par månader. Men det fick mig att till slut söka mig vidare efter någonting annat där jag kunde axla ett ansvar och faktiskt leva ut det här drivet som jag hade inom mig.
Men det här är ju någonting som du inte är ensam om att vittna om. För man har ju kunnat läsa också genom åren i resumé bland annat om att det finns ibland byråkulturer som, jag tycker att det vittnar ganska mycket om att det finns en mättnad bland de människor som söker sig till byråerna. Det blir lite fat cat syndrom och man tar inte hand om sin personal. Det finns många goda exempel som verkligen arbetar hårt för att ta hand om sin personal också, självklart. Mm. Men det finns också de som jag tror skulle behöva lära sig ett och annat om hur man ser människor som en investering och inte bara som en förbrukningsvara.
Mm. Ja, men absolut. Och sen är det ju en svårighet när det inte finns roller att fylla, såklart, och det förstår man ju. Men det är en utmaning.
Okej, okay, men du kom dit, du fick testa på lite både högt och lågt på lite olika platser. Men sen var det några som sökte en tjänst som du egentligen inte var kvalificerad för, men du bara, fan, vi kör.
Nej, det var en lite mindre byrå, ja. Northern Link PR. Och det verkade vara ett fantastiskt team och de hade en rad spännande kunder. Och de sökte en account director, vilket jag ju verkligen inte var på den tiden. Men jag tyckte att de verkade så spännande att jag kastade in en ansökan. Och sen så blev jag uppringd av vdn, Jan Fredriksson. Och vi hade en intervju och jag fick träffa lite andra. Och jag är evigt tacksam att han trodde på mig och tog in mig i det teamet. För de åren på Northern Link PR gjorde att jag växte så mycket. Och är en stor del av varför jag är där jag är idag.
Alltså, det där är ju både en fråga för arbetsgivare som rekryterar, men det är också en fråga för de som söker ett jobb. Alltså, det finns ju många som jag tror kan präglas av lite dåligt självförtroende och man tänker att nej, men jag är inte värd att komma högre upp. Och, ja, du vet, man hittar på en massa olika ursäkter för att varför man inte ska göra det som man egentligen skulle vilja göra.
Mm.
Hur har du tänkt där? För jag menar, det där är ju ett järvt, och jag tycker jättemycket om det. Det är ju så man måste göra, att kasta sig ut ibland och testa på.
Mm.
Men hur har du tänkt där? För att överkomma dålig självförtroende.
Mm. Och det är en stor fråga.
Ja, jag är fylld av sådana.
Jag tror på den tiden när det var svårt att få en fast anställning och man ville så mycket. Då kände man nog mycket att det värsta som kan hända är att få ett nej när jag kastar ut mina ansökningar. Jag var fortfarande, sökte mig till de platserna jag var intresserad av, såklart. Men sen så byggdes nog självförtroendet upp av att jag kände att nej, men okej, jag börjar faktiskt sitta på kunskap som är värdefull för andra. Så efter ett par år på Northern Link PR, när en roll faktiskt öppnade upp sig på Google, då kände jag inifrån att jag var helt rätt för den rollen. Och då hade det självförtroendet vuxit fram. Sen så är det alltid en balans. Jag tror jag nämnde för dig tidigare att jag jobbar ju med hur mycket ingenjörer som helst. Som liksom är de smartaste människorna på planeten. Det är svårt ibland att inte känna imposter syndrome, men att försöka komma tillbaka till sig själv, att inte jämföra sig med andra, det är en jättestor grej. Mm. Att försöka titta på sig själv och ge sig själv beröm och inte vara för självkritisk när det går fel, utan att säga att du gjorde ditt bästa, vad kan du lära dig av det här, och du är toppen för den du är.
Jag har snott en liten modell från någon person som är smartare än jag på de där sakerna. Och varenda gång, för ingen kommer undan självkritik, jag faller också ner i det hålet ibland. Mm. Varenda gång som jag hamnar där och säger bara, det där var skit, det där var dåligt, vilket undermåligt arbete, så ger jag mig den på att också ge mig själv 5 komplimanger på saker som jag vet att jag är bra på i samma ögonblick. Mycket enklare att liksom rensa bordet och sen komma vidare. Det är jätteviktigt. Det finns ingenting som skapar, det stod i Harvard Business Review, för övrigt kan jag tipsa många utav lyssnarna om det. Harvard Business Review har ett nyhetsbrev som är helt gratis att prenumerera på. Det går också att följa dem på LinkedIn. Och i en artikel som publicerades för ett par veckor sedan så var det en artikel om stress, och ett stycke bland annat tog upp det att det finns ingenting som garanterar stress så mycket som att lagra alla dina frustrationer och lägga dem på hög. Det där hände aldrig. Han eller hon ringde aldrig tillbaka. Det här jobbet fick jag inte. Verkligen. Det kan bli en spellista längre än döda havsrullarna som bara fortsätter att rulla. Liksom. Så att, nej, det där är jätteviktigt. Men sen så när man tänker på rekryteringen, för han var ju också vdn där på Northern Link PR i det här fallet. Han var ju också lite modig som tog in dig. Även fast du inte hade kanske formell kompetens på pappret. Hur ska man tänka ut rekryteringsperspektiv, tycker du?
Man ska väl tänka ur, titta på drivet. I om man tar igen bolag som Google. Det har hänt mig att det är folk som hör av sig och säger, hej, jag vill jobba på Google, finns det några öppna roller? Då man säger, men har du tittat på rollerna i sig själv? Eller vill du bara jobba på Google för att det är själva Google? Att det handlar om att ha ett driv och en passion för det man faktiskt ska utföra på den här arbetsplatsen. Och det tror jag Jan såg hos mig. Att jag verkligen ville. Och det kan synas i arbetsintervjuer också, sett till hur mycket folk har förberett sig. Ibland kan de här kunskapsfrågorna verka onödiga. Men typ, hur mycket kan du om bolaget? För vad spelar det egentligen för roll? Jo, men det kan göra det. För det säger ändå någonstans, ja, men hur mycket har den här människan förberett sig inför intervjun? Hur mycket vill de ha jobbet?
Vi ska prata AI. På vilket sätt arbetar Google med AI idag? Vilka verktyg finns liksom? Eller som ni har fått fram eller står i begrepp i att lansera?
Så först och främst så är ju AI verkligen inte någonting nytt på Google. Jag tror att vi introducerade AI för första gången i våra produkter 2001 med stavningskontroll i sökmotorn. Så vi har ju jobbat med AI väldigt länge, och det underbygger alla våra produkter på ett eller annat sätt idag, oavsett om du översätter i Google Translate eller om du kör den mest miljövänliga rutten i Google Maps, att du får så himla relevanta sökresultat i sökmotorn eller rekommendationer på YouTube och så vidare. Sen så vid 2016 så kom vår vd Sundar och sa att nu ska vi förstärka det här fokuset ytterligare och bli ett AI first company. Och vad det betyder är att man verkligen satsar och har det som sin största prioritet över alla områden. Och det har ju hänt väldigt mycket på det här området, inte minst de senaste 2 åren. Men redan 2017, alla de här generativa AI-applikationerna som vi ser idag, de flesta av dem bygger faktiskt på forskning och tekniska genombrott som Google gjorde 2017. Men det var ju egentligen 2023, förra året, som hela världen fick upp ögonen för AI genom alla de här applikationerna.
Ja.
Och nu så sitter vi ju också såklart Utvecklingen har drivits i många år, men det är nu vi börjar verkligen se generativ AI-produkter. Så Google släppte sin mest kraftfulla och kapabla AI-modell någonsin. Gemini heter den, i december. Och nu är det alltså den som egentligen driver vår konversationella chatttjänst Bard, som numera också heter Gemini. Den finns i våra moln och annonslösningar i Pixel-mobilen. Och man har börjat experimentera en del med generativ AI-sökmotorn också i USA och på ett par olika marknader. Så
det är på vilket sätt då?
Ja, men att du ska, när du söker i sökmotorn, kunna få en liten ruta som är egentligen generativ AI-baserad. Låt säga att du skriver: jag ska och vandra i fjällen med två barn och en hund. Vilken vandringsled är bäst? Att du då enkelt ska kunna få upp olika alternativ och sen kunna klicka dig vidare till de här alternativen för att lära dig mer om dem.
Och då
dem.
Pratar vi inte bara den här listan då?
Nej, men precis.
Utan då har Gemini kommit med ett förslag också.
En liten snapshot kan man säga.
Okay.
Som en del av hela upplevelsen.
Mm.
Precis.
Ja, jag förstår.
Men sen ska man ju säga att generativ AI, det sker ju otroligt mycket på det området. Men även AI i stort också. Härom veckan så lanserade vi en av mina nya favoritfunktioner som gör att du kan gå in på vilken hemsida som helst och ringa in det du ser och söka i bilden. Vi har haft det genom en funktion som heter Google Lens i flera år som har funnits i Google-appen. Men nu kan du alltså söka bara genom att ringa in vad du ser på en hemsida. Det är ju helt otroligt, och det är också underbyggt av AI såklart.
Du får hjälpa mig där. Du ser alltså, du är inne på en hemsida, du ser en bild.
Mm.
Och då ringer man in bilden och gör vad sen?
Då ringer du, låt säga att du ser ett par skor. Så ringer du in dem med fingret på mobilen. Och sen så får du upp sökresultat på de här skorna.
Mm.
Du kanske ser var originalet kommer ifrån, vilket märke det är.
Mm.
Men du kanske också ser liknande alternativ. Eller om du kanske ser någonting på japanska. Du ringer in det, undrar vad det betyder. Får upp en översättning på samma sätt som en vanlig sökning.
Just det.
Men utan att lämna hemsidan.
Smart.
Mm.
Kommer du kunna ha det med bakelser?
Ja, det funkar absolut på bakelser. Jag träffade en kvinna som sa att hon hade adopterat en hemlös hund från Spanien. Och så sa han: jag vet inte vilken ras det är. Då sa jag: låt mig testa det här.
Mm.
Så tog jag en bild på hunden. Och sen så använde jag då den här Google Lens-funktionen. Och så dök det upp olika raser som liknade den här hunden.
Mm.
Som kunde visa hur sannolikt det var att hennes hund var, ja, lite golden retriever. Den hade lite spår av den här, och hon tyckte att det var helt
fantastiskt.
Det
var en gatukorsning, kort sagt.
Ja, exakt. Svårt en gatukorsning.
Ja, jag förstår. Jag läste i Dagens Samhälle så sent som igår att Nacka kommun har börjat implementera AI i nästan all sin ärendehantering vad gäller bygglov. Så de enklare byggloven kan nu AI hantera och besluta om.
Mm.
Samma sak med Värmdö kommun. De har också i sin ärendehantering lite mer av lite mer komplex materia när du ska prata om olika typer av sociala ärenden som hanteras i kommunen. Så använder de en app där röster spelas in, allting transkriberas av ett AI, och man bedömer också om det uppkommer några överenskomna riskord. Och då kan det då segmenteras upp och bli en särskild typ av ärende som sen behöver en annan typ av handläggning och sådär.
Mm.
Så att nu börjar det ju komma på väldigt bred front, för det har ju också inneburit att kommunerna har kunnat se att antalet arbetstimmar sjunker för varje respektive medarbetare.
Mm.
Jag tänker vi kan komma tillbaka till det där med verktyg och hot, men varför tror du att, för AI har ju funnits i olika former sedan 1950-talet. Varför blir det stort just 2023? För med tanke på hur långt det har kommit så känns det som att det hade kunnat lanseras 10 år tidigare. Var det så att världen inte var mogen för det?
Det har skett väldigt många tekniska genombrott och mer datakapacitet och som har gjort det möjligt, skulle jag tro, att komma dit vi är idag.
Hur har diskussionerna internt sett ut på Google under utvecklingen av AI?
Mm.
Jag tänker framförallt vilka etiska hänsyn man ska ta.
Mm.
hänsyn till?
Nej, men hela Googles approach till AI-utvecklingen är att innovera i framkant på ett ansvarsfullt sätt. Och jag kan bryta ner det, vad det betyder. Jag var inne på det här med innovation sett till produkt. Men vi har ju även ett AI-lab, DeepMind, som använder AI. Man kan se det som ett vetenskapligt instrument. Och de har gjort jättestora vetenskapliga genombrott över åren. Ett exempel är ett projekt som heter AlphaFold, som handlar om proteinvikning. Och vad det innebär är alltså att...
Proteinvikning?
Ja, AlphaFold har alltså... AlphaFold har levererat motsvarande 1 miljard års framsteg till forskarsamhället genom att förutspå 3D-strukturen hos nära 200 miljoner proteiner. Och varför är det här viktigt? Jo, för att proteiner är kroppens uppbyggnad, kroppens byggsystem.
Mm.
Och att kunna se och ta reda på en enskild struktur är kostsamt och kan ta jättemånga år. Men genom det här arbetet som då underbyggs av AI så kan nu miljoner forskare världen över använda deras arbete för att utveckla nya botemedel och vaccin. Så det är liksom ett exempel på vilken otrolig samhällspotential den här teknologin kan ha. Så det är liksom inom innovationsbiten, och det handlar också jättemycket på hållbarhetsområdet. Förra året så jobbade vi med en del flygbolag för att hjälpa dem att minska sina utsläpp i luften. De här kondensationsstrimmorna, stora molnen som man ser bakom flygplanen, mm. De utgör en jättestor del av utsläppen. Då kunde man med AI analysera, okej, hur ska rutten bäst se ut för att minska de här utsläppen? Man säger att 25-30% av de minskningar i växthusgaser som vi behöver bara här i Sverige för att nå netto noll kommer att kräva digitala lösningar. Så det visar verkligen på hur viktigt det är att ta till sig och innovera på området. Men så det är innovation, lite om innovationsdelen. Sätter det in fråga om etik och ansvar, så är det också ett jätteviktigt ben. Det är en kraftfull teknologi, och som med all ny teknik så är den ju i grunden inte bra eller dålig. Om man tar en gaffel som ett exempel, så kan du använda en gaffel för att äta en god pasta carbonara, men du kan också sticka någon i ögat med den. Så det är ju den ansvarsfulla utvecklingen som ligger till grunden. Mm. Och där...
Det beror på vem som är regissör av den.
Ja. Ja, och där tog Google fram så kallade AI-principer. Det var ett av de första bolagen att göra det, 2017. Som egentligen är ett ramverk som vägleder hur vi utvecklar teknologin. Och vad det innebär mer konkret är att vi har stora team som kommer in tidigt i utvecklingsprocessen och utvärderar hur vi utvecklar teknologin på bolaget. Och det andra benet i det är såklart att prata om det här med det bredare samhället, och vi engagerar oss i forum världen över för att prata om de här frågorna och få säkerställa att vi landar rätt i den ansvarsfulla utvecklingen av tekniken.
Mm. Alltså, för jag hade en diskussion för ungefär ett år sedan där vi diskuterade personer, grupper med makt som har makt att påverka samhället på olika sätt. Och vi har ju dels de publika figurerna, politiker, journalister, kändisar av olika slag, influencers, lagstiftare, vissa typer av tjänstemän, poliser. Men så har du också en annan grupp som inte har egentliga anspråk på att ha makt, men de har den. Och de är heller inte publika, ofta ganska anonyma. Och det är forskare och det är ingenjörer.
Mm.
Och många gånger så drivs, nu är jag väldigt generell, det finns ju självklart många forskare och ingenjörer som har en viktig och bra etisk kompass, men man ser ju också många forskare och ingenjörer som drivs av en nyfikenhet. Nyfikenheten av att optimera, utveckla, prototyper, AB-testa, vad händer om jag gör det där, vad händer om det och så vidare. Och den nyfikenheten känner jag bara, har man ju historiskt sett också, titta på Oppenheimer, kunna trumfa de etiska hänsyn som finns.
Mm. Alltså vi måste ju, som du säger, vi måste ju jobba tillsammans. Och det, när jag säger tillsammans, så är det inte bara att du anställer alla inom olika kompetenser till inom bolaget, utan att du jobbar med externa organisationer, att man jobbar över akademi, universitet, regeringar, bolag, för att säkerställa att utvecklingen sker på rätt sätt. Det är jätteviktigt.
Saknas det då, tycker du, lagstiftning som reglerar AI?
Ja, absolut. Nu är det ju på gång, men det är något som vi yrkat för i flera år. AI är för viktigt för att inte reglera, och för viktigt för att inte reglera väl heller, för den delen. Och det är ju som sagt mycket lagstiftning på gång runt om i världen, inte minst i EU med AI Act. Och det viktiga återigen är ju att man ser till att man får rätt ramverk på plats, där man tar tillvara på möjligheterna, men även säkerställer att man utvecklar teknologin och att den används ansvarsfullt. Och där krävs det ju ett brett samhällsengagemang i det. Men det är lagstiftning på gång, och det ser vi som positivt.
Vi är ju, och det är vi väldigt tacksamma för, en av Sveriges mest populära poddar inom kommunikation. Det är väldigt många kommunikatörer som lyssnar på det här. Jag tror att många blev lite tagna på sängen som utövar kommunikation och medieproduktioner, när man såg att AI som vi tänkte skulle kunna vara ett analysverktyg och jobba med siffror och analysera data och sådana saker. Okej, nu börjar de ge sig in. Vi har OpenAI's Sora som kommer nu. De gör filmer, de gör poddar, vi har Midjourney som gör stillbilder och så vidare. Finns det många yrkeskategorier som är och kommer bli hotade av AI? Vilka jobb, och sen också, vilka jobb tror du AI kommer kunna ge?
Men jag tror det är viktigt att börja med att kanske ta ett steg tillbaka i det att automatiseringen har alltid påverkat jobbmarknaden. Nya jobb har tillkommit, vissa har försvunnit, och arbetsuppgifter har förändrats över alla år. Och AI innebär en stor omställning, absolut. Men det man framförallt ser i den här omställningen är just förändrade arbetsuppgifter. Så jag såg en rapport nyligen som visar att Sverige ingår i D9+-länderna, digitalt avancerade länder. Där man kunde se att 60% av jobben inom de kommande 10 åren kommer att kompletteras av AI. Varpå en väldigt liten procent av jobb kommer att försvinna. Och en del inte påverkas alls. Så att det viktiga är ju att titta på just det här. Hur kommer jobben förändras? Och hur behöver vi arbeta för att säkerställa att folk har den kompetens som krävs för framtidens arbetsmarknad i det avseendet? Jag tror inte att det är en fråga som ett enskilt företag eller en enskild regering kan lösa, utan det är svårt. Vi måste verkligen kraftsamla på utbildningsområdet för att se till att människor, dels att bolag tar till sig av tekniken, för det är otroligt viktigt för Sveriges konkurrenskraft, men också säkerställa att alla människor hänger med på tåget.
Hur ska man hänga med på tåget då? Vilka vägar eller kanaler tycker du själv kan vara viktigast att ta till sig? Jag menar, du har YouTube-klipp där folk bara utforskar olika operativa system. Sen har du nyhetsbrev, och sen så har du vissa utbildningar. Alltså, hur ska man sålla i det här? För det är ju fortfarande lite grann, i mitt intryck i alla fall, ett Klondike.
Mm.
Vissa säger att de är experter, men de är det inte. Mm. Andra sitter på jättemycket information, men de vet inte hur de ska formulera sig. Mm. Så de är liksom kanske skickligare tekniskt och lite sämre pedagoger.
Mm.
Och samtidigt så är det hela tiden under utveckling. Och att veta liksom var någonstans man ska jacka in det där.
Mm.
Det är en ganska svår fråga.
Mm.
Som jag inte har bett dig att förbereda dig på. Men bara om vi liksom tänker lite fritt kring det. Vad tror du?
Jag tror att det finns flera olika angreppssätt i den frågan. Jag menar, från ett företagsperspektiv, oavsett bransch eller sektor, så måste man ju titta på var man kan använda AI för att effektivisera affären och bolaget. Och då också identifiera kommer vi behöva vilka människor och med vilken kompetens och investera i att utveckla sina anställda och hjälpa dem att få den kompetensen de behöver. På bredare samhällsnivå, något som är ganska intressant är bland annat hem-PC-reformen som kom på slutet av 90-talet.
Hem-PC-reformen?
När jättemiljoner svenskar fick låna hem PC-datorer och använda tekniken. Man säger att det är en stor del som la grunden för det svenska tech-undret. Det vill säga att vad händer när vi ger svenskarna tillgång till teknik? Vi är nyfikna människor. Vi tar till oss av den. Vi lär oss av den. Vi använder den i jobbet. Vi kan innovera på helt nya sätt och ligga i framkant. Så det är ett jätteintressant exempel. Men sen behöver vi också breda utbildningsinitiativ. Från vårt håll har vi jobbat sedan 2015 tror jag det är nu med bland annat Arbetsförmedlingen i att träna människor i digitala färdigheter, och vi är uppe i 250 000 personer nu som vi har tränat i det här. Så att man behöver angripa det här från alla möjliga olika håll och kanter, men potentialen är enorm. Ett exempel som jag som att nämna i sammanhanget på just hur teknologin kan komplettera ens vardag och göra den mer effektiv och också leda till fler jobb. Det är ju att med produktivitet så skapas det också fler jobb. Det får man ju inte glömma. Det finns faktiskt också studier som visar att med med en åldrande befolkning att det kanske snarare kommer handla om brist på arbetare och inte brist på arbete i framtiden. Men ta inom sjukvården exempelvis, där man har jobbat med radiologer och använt AI för att analysera röntgenbilder. Om en AI har lärt sig baserat på miljoner exemplar av röntgenbilder, så kan den sannolikt med större precision och mer effektivt identifiera när någonting är fel. Men i den här frågan kring kommer tekniken ersätta människan, så tror jag mycket på att tekniken kommer förstärka människan och inte ersätta den, för vi vill ju fortfarande till läkaren som fattar beslutet baserat på underlaget, och vi vill fortfarande till läkaren som pratar med oss patienter om vad som är fel. Men tänk vad det kan göra i stort för sjukvården, där vi har långa väntetider, där vi helt plötsligt kan frigöra tid för patienten och ge utrymme för innovation som i sin tur kan effektivisera och leda till nya jobb som vi inte ens kunnat tänka oss.
Alltså, jag kommer ihåg Mary Shelleys bok Frankenstein var ju på sätt och vis en kritik mot den då samtida, jag måste faktiskt googla när den kom. Ja, just det. Den kom 1818. Då var det ju väldigt stor del av industrialismen som inte ens hade dragit igång än. Jag menar, Napoleonkrigen hade ju precis varit. Men det var ju ganska mycket en diskussion, en kritik, lyfta frågan om den tekniska utvecklingen. Och det var ju precis när man befann sig i den här smältdegen av idéer om vad industrialismen faktiskt kunde bära med sig. Det är ju ganska intressant bara att se på hur omvärlden kan ta emot ny teknik. Men på vilket sätt är AI ett hot respektive verktyg, skulle du säga, för kommunikatören specifikt?
Ja, men likt det jag var inne på tidigare, så tror jag att det kan, med tanke på att AI är väldigt duktig på att hjälpa till med repetitiva arbetsuppgifter som kanske inte är de som heller är de roligaste, så tror jag att det kan vara ett värdefullt verktyg i att just frigöra tid för mer värdeskapande uppgifter.
Typ borsta tänderna på mina barn.
Nej, men ta som ett exempel då. Att få hjälp med lite bra sammanfattningar i pressmeddelanden eller catchy rubriker, eller att låt oss ta det här pressmeddelandet och skapa 10 olika LinkedIn-inlägg istället för att sitta och göra det för hand. Mm. Då kanske jag kan ta den tiden till att okej, gå tillbaka till mina kollegor, titta närmare på strategin. Vad har vi för röd tråd i det vi kommunicerar? Hörrni, jag har tid nu jag kan lägga på att experimentera med nya kanaler att nå ut med våra budskap. Det är otroligt värdefullt för mig och jag tror för många kommunikatörer som ju upplever en stress i arbetslivet. Sen så en väldigt viktig del i det som jag inte heller tror man får glömma är att som kommunikatörer så är, som jag upplever i alla fall, vår roll ofta att ställa frågor. När vi går in i ett rum så sätter vi oss ner och så säger vi okej, vad är det för problem vi försöker att lösa och hur ska vi lösa det med kommunikation? Och så ställer vi kanske 10 frågor till olika människor i rummet. Och ibland så kanske man landar i att teknik och AI är en del av den lösningen. Men ibland inte. Så att ibland så kan tekniken vara supervärdefull och verkligen frigöra tid och göra det möjligt för oss att väcka vår kreativa idéspruta eller vad det nu kan tänkas vara. Men också komma ihåg att vi som människor är otroligt viktiga. Och vi kommer alltid stå i centrum för teknikutvecklingen och hur vi använder teknologin för att förstärka oss själva och inte ersätta oss.
Om vi bara ska titta i kristallkulan, och det är ju väldigt svårt att avgöra prognoser, framförallt på 5-10 års sikt. Men på vilket sätt tror du att det här kommer påverka kommunikationen som vi ser i Sverige? Mm. I takt med att AI nu integreras mer och mer i väldigt många olika verksamhetsområden?
Mm. Ja, men dels så ser jag redan hur man har börjat göra det här en del inom liksom marknadsföringen där man på väldigt effektiva sätt kan fida in innehåll och få hjälp att ta ut det för olika sorters format och kanaler. Vilket jag tror är användbart även för kommunikatören i det att vi har ett så högt tryck på oss idag att vi ska kommunicera till journalister och direkt till konsumenten och vänta vilken konsument är var och vilken person är på den kanalen och så vidare. Att få hjälp att någonstans mer effektivt ta fram rätt innehåll för rätt kanal och kommunicera den oavsett om det är blogg eller sociala medier eller ett pressmeddelande som sagt.
Mm.
Så där tror jag att det finns ett otroligt värdeskapande i just uttaget av kommunikation med hjälp av teknik som AI.
Bättre data om olika segment alltså.
Vad sa du?
Bättre data om olika segment, alltså kundgrupper.
Ja, eller? Och kanske mer personanpassat, mer relevant.
Mm.
Även där så kan det ju vara till stor hjälp att använda den teknologin.
Absolut.
Ja, men jag satt faktiskt och tänkte också på, jag tycker ju att den här jobbbiten är väldigt intressant och jag såg en rapport i häromveckan som visade på just svenskarnas perception av AI och vad den visade var att det här tänker jag mycket på som kommunikatör också. Den visade på att majoriteten av svenskarna vet lite eller lite grann om AI samtidigt som en lika stor procentsats, lite större till och med, menade att de ser att AI kommer att totalt förändra hur deras liv ser ut om 5 år, inklusive hur deras jobb ser ut. Mm. Och det här gapet, den här insikten som man ser genom det här gapet är ju en jätteutmaning. Det vill säga att folk då inte kan tillräckligt mycket om teknologin samtidigt som de ser att det kommer ha en påverkan på hur deras liv ser ut. Och där pratade vi ju tidigare om just det här med tillgång och hur viktigt det är. Men även utbildning. Och hur vi som kommunikatörer hjälper människor att förstå den här tekniken. Att det är mer än bara siffror och kod. Hur kan vi hjälpa människor förstå hur teknologin kan användas i deras vardag genom produkter men även på jobbet och hur det kan hjälpa dem i jobbet. Det är en jättestor men en väldigt viktig fråga som vi gemensamt över alla olika områden behöver jobba kring.
Jag som är lite historieintresserad och du som lyssnar får gärna rätta mig för nu är det fritt ur minnet och det är ju sällan bra när man ska jag referera till årtal. Men före 1860 har jag för mig att det var, så var den olja som man använde till lampor oftast valolja. Så den utvanns ur fisklever. Och i Sverige så hade man också tranolja. Det hade raffinaderier som använde sig av olja från djur. Sen så blev den här, alltså det var en jätteindustri att tillverka just valolja. Eller marinolja kallades det också för. Sen efter 1860 med Rockefeller och alla de andra stora oljebaronerna, så blev den här industrin obsolet på bara ett par år. Mm. Och istället så kom fotogenet.
Mm.
Tror du att det kommer vara en sån omvälvande period som vi har framför oss i närtid?
Absolut. Efter mobilen och internets, eller internets och mobilens framkomst, så står vi nog bara i startgroparna av AI som den tredje stora digitala revolutionen. Och vår vd som var här förra våren, han uttryckte det att AI är en större innovation än elden. Så det tycker jag ändå säger någonting om var vi står och vad vi har framför oss. Och igen, hur viktigt det är att vi tar till oss av möjligheterna och potentialen som den här teknologin medför i att hjälpa oss att lösa många av de otroligt stora frågorna vi står inför, både idag och imorgon, inte minst på då områden som klimat och hållbarhet. Att företag i Sverige, jag såg en siffra om att Sverige i de här D9-plus-länderna, att vi kan växa svenskt BNP med 8% till 2030 enbart med hjälp av generativ AI, om vi maximerar kraften i den och investerar i en robust omställning. Men där har Sverige halkat efter i digitaliseringen de senaste
åren. Hur kan det komma sig?
Vi har ju länge haft ledartröjan. Man kanske har blivit lite bekväm i den. Jag har faktiskt sett inte bara en utan flera rapporter så sent som nu även här tidigare i veckan att svenska företags investeringar i AI är betydligt mindre än det globala genomsnittet. Sen så finns det ju många andra faktorer i detta såklart. Det är ett ekonomiskt instabilt läge. Folk kanske inte riktigt vågar ta risker och investera. Geopolitiska spänningar och allt som har följt från covid. Men man måste titta på det här, för så viktigt och stort är den här teknologin för samhället och har enorm positiv samhällspåverkan.
Vilka tre verktyg, AI-verktyg, tycker du att en kommunikatör, morgondagens kommunikatör, inte kan vara utan?
Men jag använder ju själv Gemini mycket.
Till vad?
Jag var inne lite på det tidigare.
Alltså när du ska tweaka pressmeddelanden och sånt typ, eller?
Mycket faktiskt LinkedIn-poster.
Mm.
Men Gemini finns ju nu i alla våra olika samarbetsverktyg också. I dokument, i Gmail, att du kan få hjälp att sammanfatta mötesanteckningar och skicka action items till folk efter mötet vad de ska följa upp på.
Mm.
Alltså det är en samarbetspartner över alla olika områden som kan vara till en otrolig hjälp för oavsett vilken bransch eller sektor du jobbar inom.
Okej, okay, Gemini.
Mm. Och Gemini finns då på alla möjliga olika ytor. Mm. Så Gemini genom konversationstjänsten, tidigare Bard, den använder jag mycket. Vi har nyligen släppt Gemini Advanced som då, där du kan använda Gemini i Google Docs, i Gmail, i alla våra olika samarbetsverktyg. Och sen har du även den för företagarna genom Google Cloud, att du kan bygga egna AI-applikationer för din verksamhet.
Mm.
Med hjälp av vår teknik.
Mm. Har du något som inte är från Google som du också skulle vilja rekommendera? För kommunikatörer som ett verktyg.
Jag vet ju bland annat att det finns många olika aktörer som har börjat experimentera med AI på olika håll och kanter. om jag minns rätt så har väl typ MyNewsDesk igång lite olika intressanta experiment.
Ja, just det.
Och så. Jag har inte testat dem själv. Eller inom mätningsområden när du tittar på genomslag av vad du gör och så vidare.
Mm.
Jag har ju naturligtvis ett väldigt stort fokus på allt det vi gör.
Och det är klart.
Det släpps så mycket varje vecka. Men försöker också att alltid på det här temat må lära sig. Att utbilda sig på alla de sätt man kan. Mm. Lyssna på poddar, läsa alla olika slags perspektiv från alla möjliga olika slags tidningar. Titta på YouTube-videos. Och när vi då återigen också kommer tillbaka till den här frågan kring just hur pratar man med människor och säkerställer att du inte bara pushar ut information, då är ju video ett otroligt användbart verktyg, speciellt när du pratar om teknik, för att hjälpa människor att förstå hur tekniken faktiskt kan vara till användning i deras vardag.
Det är bra. Jag tror faktiskt att vi kommer se lite mer video på LinkedIn. Mm. Jag tycker man har underanvänt videoformatet på LinkedIn.
Mm.
Det är väldigt mycket text och stillbilder och länkar inte minst.
Mm.
Så att det tror jag kommer växa som en plattform just för video på LinkedIn. Det ska vara lite skönt också. Mm. Lite mer varierat.
Det tycker jag mig också ha sett i många av de här stora genombrotten som vi haft på senaste med olika AI-modeller, att det är mycket videorna som har fått en enorm spridning, för de hjälper människor att förstå tekniken. Att AI inte bara är ett buzzword, utan att det faktiskt har en konkret applikation.
Det var väl perfekta slutord också. Andrea Louise Åkerman, kommunikationschef vid Google i Sverige. Stort tack för att du ville vara med i Kommunikationspodden.
Tack Max, kul att vara här.
Du har lyssnat på Kommunikationspodden som produceras av Storstad. Tack för att du har lyssnat. Choose to run away.